Ungefär ett helt år tog det mig att sammanställa den här boka som Erik Telander skrev. Så här var det jag och mig. Jag fick en bunt med papper och lite osorterade. Jag försökte väl att få bringa ordning i det och kanske justera lite i språk. Han var lite onödigt pratglad ibland så jag fick fram med rödpennan då och då. Men han var en fantastisk ordkonstnär och jag vart ju fast ganska fort vid hans manus. Det var Värmlandsbygden den 3 december 2004 som jag skrev den här artikeln. Men då var boka ut redan sedan många år. Jag tror det var 98 den kom ut. En främmande fågel i de värmländska finnskogarna. Så skulle man kunna beskriva Erik Telander och så såg han också på sig själv. Hans sång ljöd ofta högre och vackrare än de andra fåglarnas och alltid annorlunda. En flyttfågel var han förvisso, även om Nordvärmland alltid förblev hans verkliga hem. När han slutligen återvände för att leva sina återstående år i de gamla hemtrakterna var det som att komma rakt in i mammas famn, som han själv så vackert uttryckte det. Ibland kunde han säga, jag undrar vad folk i allmänhet säger när de ser mig nere på byn. Troligen säger de att där går det allt en underlig kuf. Visst avvek han från det gängse mönstret på flera vis. En finskoging i hans generation skulle bli skogsarbetare, för det fanns inga andra alternativ. Men Erik kände, efter att ha provat på knoget, att detta tunga slit skulle han inte orka med. Han försökte därför en tid som musikelev vid Kungliga Skaraborgs regemente i Skövde, men inte heller där fann han sig till rätta. Han valde istället att stå i butik. Det yrket hade lite status och det hade han inget emot. Dessutom gav det rika tillfällen att prata med folk och det passade honom också. Han arbetade i en mängd olika kooperativa butiker i Klarälvdalen ända ner till Ekshärad innan den oro som varje flyttfågel bär inom sig drev honom vidare ut i världen. Han hamnade i Stockholm där han ibland hade dubbla sysslor i handel och inom reklamens område. En medfödd drift att underhålla och roa ledde honom också in i arbete med radio och film. Hur skulle han ha fått utlopp för all denna kreativitet som skogsarbetare? När han på 1960-talet fick ett erbjudande att ta över Långbergets sporthotell tvekade han inte länge. Ett nattligt samtal med en yrvaken hustru som halvt i sömnen gav sitt klartecken var allt som behövdes. Nu kom möjligheten att vända åter till det Nordvärmland han alltid burit med sig och nu fick han förverkliga en gammal barndomsdröm, att bli krögare. Faktiskt var det så att när andra barn använde kottar att leka kor och får med använde Erik sina som gäster på hans drömda värdshus. Nu skulle kottarna äntligen få liv och förvandlas till människor. På Långbergets sporthotell och framförallt på Finnskoga värdshus som han startade i Höljes 1968 skulle han få pröva många av sina turistiska idéer. Han satsade på nävgröt, kolbullar, stekt småaborre och annan lokal fattigmansföda och han drog iväg ut i skogarna med sina turister. Han tog med dem på slädfärder till julottan i kyrkan och han underhöll dem med sång och kåserier om livet i finnskogarna. Annonserna i tidningen väckte uppmärksamhet genom att de var skrivna på strandmål. Åren på Finnskoga värdshus blev minnesvärda för både Erik, gästerna och ortsbefolkningen. Men oron i hans kropp manade honom vidare. Åter drog han bort från Finnskogarna. Han sålde sitt värdshus och blev turistkonsult på länsstyrelsen och Karlstadsbo. Sedan följde några år med många resor runt världen innan han återvände till norra Värmland. Väl tillbaka i hemmiljön satte han igång att skriva, på allvar. Skriva hade han alltid gjort, men nu blev det mer systematiskt. Förut hade han antecknat gamla ord och uttryck på små lappar som han stoppade i byxfickan. Men nu skaffade han en dator och tillbringade hela långa arbetsdagar vid den. En ny karriär var påbörjad. Skrivandet och berättandet var en medfödd gudagåva hos Erik. Han uttryckte sig lekande lätt, ofta med en smittande humor. Denna humor, som kunde vara lite svårtyglad ibland, blandade han med mustiga eder där sådana krävdes, och däremellan med poetiskt sköna ord och uttryck i målande beskrivningar. Det kunde vara ord från litteraturen eller från den gamla dialekten, och där de rätta orden saknades skapade han lätt mängder av egna. Denna förmåga var tydligen medfödd, för redan som liten parvel beskrev han lampan i sin fars mörkrum. Hon lyser rödsvart. Han var en mästare i att med ordens hjälp få fram stämningar, ljud och dofter. 1997, någon månad före Eriks 80-årsdag, kom han till mig med ett manuskript, eller rättare sagt en stor osorterad bunt med berättelser från ungdomen, och frågade om jag hade lust att läsa. Det hade jag visst, men jag förklarade vänligt att jag hade mycket material liggande i väntan på utgivning på Montana förlag. Jag hann inte läsa många stycken förrän jag ringde upp honom och förklarade att all annan utgivning får vänta, för det här var sensationellt bra. Berättelserna var skrivna med en språklig spänst som inte alls motsvarade hans ålder, och hans minnesbilder var mycket skarpa och välberättade. Dofter, slotter, säterliv, grannar och original, allt var så levande beskrivet att det lämnade papperet och fyllde rummet. Detta var början på ett mycket intensivt år. Jag kände att det skulle vara på gränsen till kriminellt att inte ge ut detta dokument, så jag inledde ett nära samarbete med Erik. Varje kväll och varje helg gick åt till att sortera hans berättelser och att stryka med rödpenna när berättarglädjen tog över handen. Hans energi och skaparglädje kände inga gränser. I ärlighetens namn ska sägas att det dröjde innan jag och Erik Thelander blev goda vänner. Under hans värdshusår hade vi endast sporadisk kontakt, och jag tyckte att han ibland var arrogant och självcentrerad då jag hade med honom att göra. Detta förändrades under hans äldre dagar då vi arbetade med hans bok, och det slutade med att vi blev nära vänner, och åtminstone hade jag stort utbyte av vårt umgänge. Jag vet också att han lyssnade på mina åsikter. Vi hade bland annat ingående diskussioner om olika ord och deras valör, uttryck på dialekt och mycket annat som inte så många vanligtvis ventilerar. Han bjöd mig ofta till sitt hem som låg nära min arbetsplats, och vi testade tillsammans olika maträtter som han experimenterat fram mellan skrivstunderna. Vi hade helt enkelt roligt tillsammans. Efter många besök och timslånga telefonsamtal som förorsakade mig tennisarmbåge var boken klar. Varje ord hade då gåtts igenom flera gånger och de dialektala uttrycken provats noga. Kunde verkligen gamle Stukalle ha sagt just så? Så här var det jagge mig, låg på bokhandelsdiskarna och Eriks glädje var stor. Boka, sa han, för någon annan bok existerade inte. I alla fall inte just då. Recensionerna var positiva, vad annars, men någon lite dämpande formulering irriterade lite. Han fick också årets författarstipendium från Föreningen för Värmlands litteratur, och det gladde honom mycket. Vi åkte runt och berättade om Boka och inte tänkte Erik på att han var över 80 år och kanske borde slå av på takten som andra äldre personer gör. Istället fortsatte han författandet och skrev en fortsättning på Boka, en fortsättning som ännu inte är tryckt. Han frågade om han inte kunde göra mer nytta. Hans drift att dokumentera var lika stor som hans energi. Han fick låna en bandspelare med mikrofon på Kulturkopra och vi försåg honom med mängder med kassettband. Han lade då ner ett jättearbete på att intervjua äldre människor i norra Finnskoga. En dokumentation som kommer att glädja framtida generationer. Han sammanställde också alla de dialektord han samlat på sig genom åren och fick hjälp med att skriva ner dem fonetiskt. Sen fick han i uppdrag att läsa in alla dessa ord och sätta in dem i lämpliga uttryck, vilket han gjorde. Detta material har också bearbetats på Kulturkopra. In i det sista strävade Erik med sådana uppgifter utan att riktigt fatta att han började bli gammal och sliten. Kulturkopra gav ut en bok med hans minnen från en julottefärd han var med om 1923. Den skulle ha varit med i Boka men hamnade vid sidan om av någon anledning. När boken om julottefärden kom ut var Erik redan död. Den främmande fågeln har tystnat och även om sångerna lever kvar blir aldrig livet i Finnskogarna riktigt detsamma igen. Som ett litet tillägg kan jag säga att den här boken att Erik, den vart slutsåld ganska snabbt. Jag var tvungen att ge ut och på nytt med det tillägget som Erik har skrivit om beredskapstia. Med minnen i beredskap kallar jag den delen då.